Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta vårt bibelstudium ifrån saligprisningarna som vi möter i Matteus evangeliums 5:e kapitel. Och det här det är den andra delen. Förra gången så talade jag lite om bakgrunden för bergspredikan, vad det betyder att vara salig och sådär. Men idag så ska vi börja och se på själva saligprisningarna och vi ska försöka gå igenom två av dem. Och vi börjar nu. Så här står det i den första saligprisningen, det är alltså Matteus evangeliums 5:e kapitel och 3:e vers. Där står det: saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Och som sagt, i förra programmet så gick jag lite igenom vad det betyder att vara salig. Jag sa att det handlar om att vara i harmoni, ha frid och lycka och att ha det goda livet. Den analys av vad det goda livet är. Men vi ska se lite närmare på det här ordet, för det är inte bara Jesus som talar om salighet i Bibeln eller i historien. Men i Gamla testamentet, i Saltaren till exempel, så står det mycket om vad som gör en människa salig. Redan den allra första salmen börjar ju så här: salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare. Och hela den första salmen handlar om just den som är salig, hur man inte är det och hur man är det. Vi kan ta ett annat exempel också från psalm 32 som säger: salig är den som har fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så här sägs det då att salig är den som har fått sitt brott förlåtet och salig är den som Herren inte tillräknar synd. Och det finns många, många exempel genom psalmerna där det talas om hur man blir salig. Och jag ska inte gå in på de här olika påståendena om salighet, för vi ska ju tala om Jesus saligprisningar. Men jag säger det här bara för att poängtera att när Jesus talade om vem som är salig och under vilka omständigheter som man är salig, så var det var inget nytt för de som lyssnade. De hade hört den här typen av uttryckssätt förr. Man kände igen mönstret även om man inte kände igen just det Jesus sa. Och det var inte bara i de hebreiska skrifterna eller Gamla testamentet som talade om vad som leder människor till salighet, utan också i de skrifterna som skrevs mellan Gamla och Nya testamentet, det som vi ibland kallar för Gamla testamentets apokryfer eller de deuterokanoniska böckerna. Det är lite tungvrickare ord, men deutero betyder ju det nya. Och kanon är ju då de auktoriserade böckerna. Så det, eller deutero betyder det andra. De andra auktoriserade böckerna. Så vi har Gamla testamentet och så har man då mellantestamentliga tiden, de deuterokanoniska böckerna. Men vi räknar ju inte dem som Guds ord. Det är inom katolska kyrkan så har man auktoriserat de här böckerna, men vi menar att det är apokryfa böcker, alltså sånt som kan vara bra att läsa men som inte är Guds ord. Och du kanske har hört om de här, i alla fall så kan man ha hört om Maccabeer-böckerna till exempel, som handlar om judarnas kamp för självständighet efter den babyloniska fångenskapen och frigöringen därifrån. Du kan ha läst Tobits bok och andra böcker, alltså judiska skrifter då, som skrevs mellan år 300 före Kristus och Jesu födelse. Och bland dem så finns det också en del visdomslitteratur, som Jesus Syraks vishet till exempel och Salomos vishet. Och om man läser i Syrak kapitel 48 och vers 11 så står det så här: saliga de som har fått se dig, men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva. Så här talas det om att det finns en salighet för de som har somnat in, de som har dött, för de ska då få återuppstå. Och i Salomos vishet, det är alltså inte ordspråksboken, det är inte predikaren eller höga visan, men det är en apokryfbok, Salomos vishet, inte skriven av Salomo men given hans namn ändå. Där står det i kapitel 3 och vers 13, salig är den ofruktsamma som är obefläckad och aldrig har haft syndigt umgänge. När Gud kommer till själarna får hon sin lön. Och det här handlar om salighet på de här ställena. Och vi kunde tagit andra exempel också från apokryferna och andra skrifter. Och ibland så talar vi om salighet som någonting som man ska få när man träder in i evigheten, när vi lämnar världen. Och det är sant. Salighet kommer som en gåva från Gud till de som har varit trofasta mot honom. Och det är därför som vi ibland säger om någon som har dött att de har trätt in i saligheten, eller nu är han salig, han har gått in i saligheten och så vidare. Men det är också sant som den gamla sången säger, Guds barn, de har det saligt redan här, och ännu bättre ska det bliva där. För när man har det här himmelska hoppet så kan man få uppleva salighet redan här i tiden. Det handlar bara om att se på tillvaron med ett annat perspektiv än det som vanliga människor ser på det med. Och det gäller bland annat fattigdom. För Jesus sa, saliga är de fattiga i anden. Och i Lukas evangeliums 6 kapitel så sägs det ännu enklare, saliga är de fattiga. Och Jesus säger inte att de är saliga för att de är fattiga. Eller för att de är fattiga i anden, utan för att de tillhör himmelriket. Himlarnas rike är deras. Och innan vi går in på vad det betyder att vara fattig i anden, så måste vi också säga någonting om himmelriket. Och jag har talat om det tidigare i Radio Maranata, men jag ska bara upprepa det helt kort. Himmelriket är inte himmelen. Eller rättare sagt, det är inte bara himmelen. Himmelriket är ett begrepp som används uteslutande i Matteus evangelium, och det handlar om platsen där Gud verkar på jorden. Man kan säga att himmelriket är platsen där himlen och jorden möts. Så himmelriket är inte det perfekta, i alla fall inte ännu. Där växer det ogräs och vete tillsammans, säger Jesus i en bild. Men det är det riket som Gud arbetar med och som han önskar ska sprida sig över hela jorden. Och det riket som han har gett till dem som är fattiga i anden, det är det här riket. Och nu ska vi komma in på den här springande punkten i det här påståendet då. Vad är de fattiga anden? Varför ska de få ärva? Varför är himlarnas rike deras? Vad det betyder att vara fattig, det tror jag vi alla känner till. För det är att ha en verklig brist på något sätt. Man kan vara fattig på många olika sätt, men den mest kända och använda betydelsen, det är naturligtvis att man är ekonomiskt fattig. Det är liksom grundbetydelsen. Men man kan naturligtvis vara fattig på många olika sätt. Fattig på vänner, fattig på kärlek eller fattig på andra sätt. Men vad menas just med det här uttrycket att vara fattig i anden? Jo, vad jag har lyckats ta reda på, så är det här framförallt ett idiomatiskt uttryck. Alltså lite som när vi säger att man har ont i hjärtat. Och det gjorde mig ont i hjärtat när jag hörde det här. Så det är inte nödvändigtvis så att man menar att just i hjärtat så har man ont, utan det är ett bildspråk. Och det här är ett uttryck för att vara enkel och resurssvag helt enkelt. Det handlar alltså inte framförallt om att sakna någonting i sin ande, men det handlar om att vara en enkel person. Och vissa människor är mer rika i anden, de starka, de som har möjligheterna, de som är framgångsrika och som skapar sin egen framgång. Det är de vi ser i tv, det är de som har inspirerande tal där de uppmanar människor att komma sig upp ur soffan och bestiga Mount Everest eller starta sin egen framgångsrika firma och tjäna miljoner på bitcoins och fastighetsmarknaden eller vad det nu kan vara. Du har säkert mött och framförallt hört eller sett dessa människor. Det är de man gärna vill ha i ledarpositioner i sin firma. Det är de som har ambitioner som gör att de korsar alla gränser. Och jag säger inte att det är nödvändigtvis en dålig sak, för all del. Men i Guds rike Är det inte de superambitiösa A-människorna som Gud önskar att ge det här riket? För de allra flesta människorna är inte sådana. Inte så att de som är resursstarka inte får vara med i Guds rike naturligtvis. Men det är ett rike för de som är svaga och enkla. Tänk på vilka människor Jesus mötte och vilka han lyfte fram då han levde på jorden. Det var de fattiga, det var änkor, det var prostituerade, ensamma, utstötta. Det var de som var fattiga i anden, de som ingen annan brydde sig om eller trodde på. Det var de han talade till, det var de han åt tillsammans med och det var de han önskade att ge himmelriket. Och att vara fattig, det handlar ju om att ha ett behov. Och när man har ett behov, ja då söker man sig mot den som kan hjälpa just för att be om hjälp. Och jag tror att det är själva poängen i nästan alla de här saligprisningarna. Alla handlar om att man är i behov och att man genom det behovet närmar sig Gud. Och vi ska se på en saligprisning till i det här programmet och där vi kan se, tror jag, på många sätt och vis samma sak sagt med andra ord. Det handlar om att vara i behov och att det behovet leder en människa mot Gud. Det är det som ger verklig salighet. Vers 4 i Matteus 5 säger så här: saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Och det här låter för mig som en självmotsägelse, för att vara salig, det betyder som jag sa, det betyder att vara lycklig eller glad eller åtminstone vara belåten. Och det är väl i så fall det motsatta av att sörja. Så kan man säga, salig är den som sörjer. Och i valen mellan att sörja och att vara glad så tror i alla fall jag att alla människor skulle väl välja glädje. Eller hur? Men Jesus menar alltså att det är de sörjande som är saliga. Så varför säger han det och hur funkar det? Och om vi börjar med att se lite på det här med att sörja och just hur människor i Bibeln sörjer och under vilka omständigheter som de sörjer, så tror jag att det kan ge lite ljus över det här uttrycket och ge oss en nyckel till att förstå det. Om man ser på till exempel första Mosebok, den första boken i Bibeln, så är det många där som sörjer och gråter. Första gången som jag kunde hitta i alla fall så är det Abraham som sörjer över Sara då hon dog. De hade varit gifta i många år och de hade varit igenom otroligt många prövningar tillsammans, erfarenheter i gemenskap. Och därför så är det naturligtvis helt naturligt att han grät då hon dog. Och andra gången det är då Hagar, Abrahams slavinna, gråter över sin och hennes sons Ismaels situation då de var nära döden där i öknen. Och det man ser gång på gång när man läser om de som gråter i Bibeln, så är det att de gråter just över de brustna relationerna och framförallt relationerna till sin familj och de mellanmänskliga relationerna. Som sagt, Abraham sörjde Sara då hon dog. Det var ju på grund av deras förhållande. Hagar sörjde då hon trodde att Ismael skulle dö. Det blev ju inte så, men hon sörjde på grund av det, eller hon grät på grund av det. Sen så senare i historien kan vi läsa om Jakob som gråter då han till slut får möta sin bror Esau igen, som han hade bedragit. Och de försonas. Det handlar också om den här relationen. Och den som gråter allra mest i första Mosebok, det är ju helt klart Josef. Alltså Jakobs son. Han som bror till Ruben, Simeon, Levi, Juda och de andra. Och han är också den som absolut har störst anledningen att sörja och gråta. För han blev ju fångad av sina bröder, såld som slav på grund av deras svartsjuka. Och sen då, från slav så stiger han upp och blir nästan kung, inte helt kung men nästan kung i Egypten. Och då möter han dem igen då han hade fått makt i Egypten, och han möter dem då bröderna kom för att få bröd under hungersnöden. Och utan att jag ska gå för långt in på de här olika händelserna så kan vi konstatera att gång på gång så handlar det om just mellanmänskliga relationer och antingen hur de bryts eller hur de helas. Och det är då antingen sorg, alltså tårar av sorg eller glädjetårar. Det är då Bibelns personer verkligen gråter och sörjer. Och jag tror att det är en nyckel till att förstå vad Jesus talar om, vad han menar när han säger att de sörjande är saliga. Och sen finns det två andra stora områden i Bibeln där det sörjs och gråts i Gamla testamentet. Och det är för det första i Psalmernas bok. Jag ska ta ett exempel från psalm 6, vers 7-10, där det står så här. Citat, jag är så trött av mitt suckande. Varje natt fuktar jag min bädd. Jag dränker min säng med mina tårar. Mina ögon är mörka av sorg. De har åldrats av alla mina fiender. Bort från mig alla förbrytare. För Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Slutcitat. Och här är det då David, kung David, som gråter och suckar, och han gråter så mycket så säger han att han dränker sin säng i sina tårar. Och vad är det då han gråter för? Jo, han gråter därför att Herren verkar vara så långt borta samtidigt som fienderna är så otroligt, otroligt nära. Och psalmerna, de talar mycket om ångest, sorg, bedrövelse, minst lika mycket som de talar om lycka och glädje och framgång. Hela det här mänskliga känslospektrat är med i psalmernas bok. Och gång på gång så handlar både sorgen och glädjen om just förhållandet till Gud och till sina medmänniskor. Sorgen när Gud är långt borta och man är ensam, och glädjen när han är nära och man har gemenskap. Jag kan ju också i det här sammanhanget nämna Höga visan, som är boken om bruden och brudgummen som utvecklas i sitt förhållande till varandra. Också i den boken så står det att bruden, hon sörjer när hon inte hittar brudgummen. Och hon är sjuk av kärlek, säger hon, och hon längtar efter honom. Och än en gång så handlar det just om förhållandet som har brustit. Och till sist, en stor del av sorgen i Gamla testamentet handlar om profeterna som sörjer över Guds dom över det ogudaktiga Israel. För då Israel vände sig bort ifrån Gud, så vände sig till slut Gud bort ifrån dem. Och Jerusalem förstördes av främmande herrar ifrån Babylon under kung Nebukadnessar. Och till och med templet blev rivet ner. Och då profeterna, och då särskilt Jeremia, såg det här, såg hur templet hade rivits ner och Jerusalem hade förstörts, så står det att han grät oavbrutet. Så här står det i Klagovisorna i det andra kapitlet och elfte vers, som då mest troligt är skrivet av just Jeremia. Han säger, citat, mina ögon förtärs av gråt, det jäser i mitt inre, mitt liv rinner ut på jorden, för dottern, mitt folk, går under, barn och spädbarn förgås på stadens gator. Slutcitat. Och med det här i tanken så kan vi se på det som Jesus säger, just det här, saliga är de som sörjer, för de ska tröstas. Och tanken tror jag är den att de som sörjer över det som är brutet och förstört i världen, framförallt de mellanmänskliga relationerna, de har tagit det första steget mot lösningen och mot trösten som finns i Gud. För i alla de här sammanhangen som jag har talat om från Gamla testamentet så har Gud gång på gång kommit med tröst i den här djupaste nöden. Abraham tröstades i sorgen efter Sara. Hagar fick hjälp och tröst från Gud och hon och Ismael höll på att dö. Josef tröstades då han fick se sin minste bror Benjamin, och sen så möttes ju också Josef han fick möta sin far Jakob, och de tröstades båda två i sin respektive sorg. Och psalmisten som jag läste, han säger att han tröstas när han får komma i Guds närhet. Och till och med de som hade förts bort till fångenskapen i Babylon fick ett trösterikt budskap ifrån profeten Jesaja. Det står ju i Jesaja kapitel 40, och de första två verserna så står det så här, citat, trösta, Trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Slutcitat. Och poängen är att det är den som sörjer över situationen, som inte är likgiltig över situationen, som kan få möta Herrens tröst. Just därför att motsatsen till sorg är inte alltid glädje, utan ibland så är motsatsen likgiltighet, och den är ännu värre. Det man inte bryr sig om, det sörjer man ju inte. Men om man sätter värde på sitt förhållande till Gud och människor, och om man sätter pris på det man har i Gud, då kommer man att sörja. Och det är för de människorna som ser värdet och som sörjer över det som har gått förlorat, det är för de människorna som Gud kan börja trösta. De som inte längre är likgiltiga, utan de som längtar efter en förändring, som ser situationen i världen och säger, det här är inte bra. De som ser sin egen situation och säger, det här önskar jag inte. Därför att tröstas av Gud, det är större än att aldrig ha sörjt. Och när man tröstas, då kommer man också nära den som tröstar. Och den som tröstar kommer nära en själv. Och det är när man sörjer som Gud verkligen kommer riktigt, riktigt nära. I Uppenbarelseboken så står det så här om hur Gud ska leda människor in i sin härlighet. Det här är liksom när de sörjande kommer in i härligheten. I Uppenbarelseboken 21 och vers 3 och 4 står det citat: och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Slutcitat. Och hur kommer det att vara på den här nya himlen och nya jorden? Ja, vi vet inte riktigt. Det finns vissa indikationer i Bibeln, men till syvende och sist så vet vi inte hur det kommer vara. Men vi vet, jag vet, att om jag skulle gråta där i Guds närhet, så kommer Gud själv att torka tårarna från mitt ansikte. Alltså, närmare kan inte Guds kärlek komma. Mina tårar på hans skuldror. Och till sist så vill jag också säga någonting som aposteln Paulus säger. För han hade verkligen lärt sig den här läxan om sorg och tröst. I andra Korinthierbrevet så talar han en del just om sorg och tröst. Och antagligen var det så att han gick igenom många svåra prövningar som höll på att ta knäcken på honom. Sorg på sorg på sorg. Och de som såg det här i hans liv tänkte att ja, men det här är säkert Gud som straffar honom. För Gud välsignar väl den som är rättfärdig. Och så anklagade man Paulus och sa att ja, se på honom, Gud straffar honom, det är därför han går igenom så mycket nöd och problem. Men aposteln själv, han såg inte på det på det viset att sorgen och nöden kom som ett straff ifrån Gud, utan han säger så här i andra Korinthierbrevet, det första kapitlet och vers 3 och 4, citat: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Slutcitat. Läs gärna hela andra Korinthierbrevet kapitel 1. Där talar Paulus mer om den här trösten, och du kan se vilka fantastiska paralleller det finns till Jesu egen undervisning. Men lägg märke till två saker. För det första så säger Paulus att när han lider nöd, ja, då får han uppleva att Gud tröstar. Och det är ju helt otroligt och fantastiskt, och det är samma löfte som det Jesus gav i saligprisningarna: saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Men Paulus, han lägger till en viktig detalj också. Han säger att när han blir tröstad av Gud, ja, då lär han sig själv att trösta de andra som är i nöd. Och jag tror att det är nyttigt att se på sin egen nöd på det här sättet. Att du och jag, vi kan ta den tröst och hjälp som vi fick igår Och med den så kan vi hjälpa någon som sörjer idag. Du kanske har varit med om det här. Om inte annat så hoppas jag att du ska få lära dig den lektionen och få uppleva det att din sorg och nöd kan bli till tröst för någon annan. Det är en otroligt viktig lektion. Så det vi har sett idag det är att både saligprisningen om att de fattiga är andens saliga för att himlarnas rike tillhör dem. Det första vi såg här. Och sen så såg vi att de sörjande också är saliga därför att de ska bli tröstade. Och jag hoppas verkligen att Jesu ord från den här texten kan vara till hjälp och tröst och utmaning till dig själv. Och att du har fått en ny uppmuntring ifrån himmelen i det här halvtimmesprogrammet. Gud välsigne dig och nästa gång så ska vi tala om flera saligprisningar. Du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla på återhörande och nu ska vi lyssna på sången Säll är den som hoppas upp på Herren i en liveinspelning från 2018.
Säll är den som hoppas upp på Herren. Jesus kärlek känner bäst har smakat egna jagets död. Tid och varje jordisk fröjd försvinner, blomstrar hjärtats glädje ut i Gud. När förhoppningarnas gröna brinner, hjärtats nåd det bästa böneljud. Så hoppas, hoppas upp på Herren. Frukta ej du lilla klena jord. Att förtvivla vare det långt fjärran. Lev i Gud och lita på hans ord. Halleluja, varje prövning fordrar, skyndar på en segerhjältes värld. Tills han föres genom här försvinner, blåstra hjärtats glädje ut i Gud. När förhoppningarnas gröna brinner, hjärtats slår det bästa böneljud. I den ödesdigra natten mången skrivit känslan skön poesi. Och så innerligt gör morgonsången. Så hoppas, hoppas upp på Herren. Frukta ej du lilla vare.